Just detta har anfäktat mig svårt sedan min ankomst hit, för jag skapade som bekant sådana karaktärer, scener och skildringar i ord. Jag hade livlig fantasi och gav upphov till många glada, underhållande och vackra scener, men målade också med min penna bilder med brutalt, brottsligt och skrämmande innehåll. Jag inser att sådana skildringar genom sin kontrastverkan kanske kan ha en läxa att lära ut, men jag vet också att skapelser som är fula och fasande kan då ha en benägenhet att leva kvar i människors medvetande och fylla dem med häftiga och skadliga vibrationer. Nu blickar jag in i de människors liv som blivit avsevärt påverkade av mig, antingen på gott eller ont. Jag nämner detta endast för att illustrera min undervisning med ett näraliggande exempel. Den dag kommer då en var ska uppleva antingen glädjen eller fasan vid att skåda följderna av sina gärningar. Det är ingen skillnad om det rör sig om sådana produkter av hans fantasi som i väsentlig grad har påverkat andras liv, eller om det är livssituationer som har uppstått på grund av hans handlingar. Han eller hon kommer då att förstå arten av sitt eget personliga bidrag på gott eller ont till den kollektiva helheten. Skall vi kalla det för det positiva och det negativa istället för gott och ont? Endast de positiva vibrationerna är skapande och evigt bestående, under det att de negativa måste sluta i lidande och smärta, eftersom de är nedbrytande. Detta är skälen till att människan i våra dagar ryggar tillbaka inför åsynen av sin sjuka och plågade värld. Lidande måste ju bli följden då människan strör ut sådden till lidande. Dock kan vi som lever i anden ändå se de strålar som skjuter fram ur allt levandes väldiga sol. Det är orsaken till att utvecklingen svänger uppåt. Hur stark attraktionen nedåt än må vara så finns det dock en ännu starkare dragning uppåt. Mänskligheten ska ledas genom en sann instinkt inom henne, genom sin djupa och medfödda hunger efter återföreningen med Gud. Vi kan lova att en ny himmel och en ny jord ska komma efter den gamla världen som håller på att gå under. En ny himmel och en ny jord därför att mänskligheten är i färd med att återskapa både himmel och jord genom sin strävan mot Gud. Vår Herres skapande verksamhet är evigt inriktad på att åstadkomma den ofattbara fulländningen trots alla hinder från okunnighet, grymhet och ondska. Ja, det är sant. Världen går under och skall uppstå igen. Samma lagar som på jorden, råder också på vart och ett av den jordiska människans kommande existensplan. I samma mån som hon längtar och strävar efter att återvinna sin gudomliga natur, ja, till och med att bli lik skaparen, och i samma mån som hon öppnar sig för att ta emot gudomlig kärlek och kraft från den högste, så höjer hon också de materiella vibrationerna bland människorna där hon vistas. För de begränsade och ofullkomliga fem sinnen som våra dagars människa är utrustad med, skulle framtidens värld av lättare materia inte förefalla nog påtaglig, ja. Till och med osynlig för somliga människor. Icke desto mindre kommer den att innefatta en vidare verklighet än den nuvarande. Planeter av eteriskt stoff finns redan nu inom vårt solsystem. Men de är osynliga för såväl människa ögat som för hennes allra starkaste teleskop. De är så översinnliga eller förtunnade att de befinner sig ovan gränsen för vår fysiska uppfattningsförmåga. Medan människan ännu är kvar på sitt nuvarande låga utvecklingsstadium. Kan hon självfallet inte tillgodogöra sig någonting som går utöver hennes fattningsgåvor. Likt en fisk, simmande omkring i grumligt vatten, trevar hon sig framåt i blindo, utan att ens ana att andra sfärer existerar bortom döden. Hon är också blind för dessa eteriska och sköna planeter i vårt solsystem. Detta universum, som existerar parallellt med vårt fysiska, kan bara pejlas in av ett vaket och vidgat medvetande. Det är i förbigående sagt inte detsamma som existensplanen efter döden, vilka ju genomtränger det fysiska systemet. Jorden är den mörkaste planeten i världsalltet, och därför har ni allesammans en ljusare tid att se fram emot. Om bara människorna på jorden ville öppna sina hjärtan för oss och låta oss skingra deras fruktan för döden, så skulle de gå modigare framåt på den väg som leder till skönhet, livsglädje och andra underbara ting. Som sagt finns det världar som era astronomer inte vet något om, världar uppbyggda av eteriskt stoff, vilkas inflytande då gör sig gällande på jorden. Ungefär som utstrålningen från de kända planeterna påverkar både individens och människosläktets kollektiva liv, så påverkar också dessa eteriska planeter människorna och deras göranden och låtanden. När katastrofer och översvämningar har inträffat, omöjliga att förklara enligt vetenskapens vanliga teorier, så kan deras orsaker bli utredda när man skaffat sig kunskaper om dessa väldiga krafter. Detta väcker frågan om inte människorna enbart är marionetter i händerna på mäktiga och okända krafter, existerande i ett osynligt och ofattbart universum. Detta är en fråga som kan dyka upp i en fysisk hjärna. Men ett sinne som inte längre är blockerat av sin egen materialism kommer att inse, att till och med något som ser ut som en katastrof, kan visa sig vara yttringen av något helt annat. Ett påbud som har sin upprinnelse i en gränslös kärlek som till det yttersta och minsta förverkligar sin avsikt att fullkomna det egensinniga människosläktet. Ett så alltomfattande medvetande, en ande så överflödande av visdom har inte bara kännedom om och vakar över individens liv på det fysiska planet, utan omfattar också den gudomliga människosjälens hela evolution, ja, hela omfånget av hennes erfarenheter. När den uppvaknande människosjälen förstår detta, kan den endast böja sig djupt inför en sådan storhet och ett sådant majestät, böja sig ned i tillbedjan inför allmakten som har planlagt detta underbara utvecklingsförlopp. Verkningarna från dessa osynliga och okända planeter kan bli fruktansvärt våldsamma. Men mänskligheten i sin helhet kan ha ett ord att säga när det gäller styrningen av dessa krafter, vilka kan föra in i det mänskliga livet upplyftande och förändligande effekter, men också krafter som bryter ned allt gott. Det är människornas kollektiva tankelin som styr och avgör dessa yttringar. Jag ska nu försöka behandla ett ämne av så vitt omfattande betydelse att det nästan övergår min förmåga att kläda tankarna i ord. Jag tycker att jag måste göra ett försök på grund av de många förutsägelser som sänds mig under de sista åren av mitt liv på jorden. Spådomarna handlar om kommande världskatastrofer och förändringar av jordklotet. Jag vill inpränta hos alla att dessa förändringar med visshet kommer att inträffa och att de är oundvikliga, därför att den nya tidsåldern står för dörren, när den kosmiske Kristus närmar sig jorden. Må hans barn erkänna hans makt och härlighet. Men man måste alltid förstå, att de som kommer att vända sig ifrån honom inte är uppsåtligt onda eller gudlösa, utan bara avslöjar bristerna i sin andliga utveckling. De kommer för den skull att skickas tillbaka till en lägre evolutionscykel och därefter att färdas vidare längs en annan väg än den som anvisas åt de själar som visar sig beredda att känna igen och välkomna sin mästare. Låt oss nu försöka beskriva vad vi menar med den kosmiske Kristus. Man förstår inte mycket av denna uppenbarelse i våra dagar, inte ens bland andligt utvecklade och intellektuellt framstående människor. Och det råder ännu en sorglig begreppsförvirring angående hans gudomlighet. De ortodoxa kyrkorna gör sig skyldiga till lika stor materialism i sin undervisning som spiritualismen, därför att de endast tagit fasta på den fysiska aspekten i denna underbara framtoning av oändligheten genom den invigde mästaren Jesus Kristus. De har upphöjt mannen från Nazaret till Gud och inte kunnat fatta den gränslösa kärlek och visdom som tog sig uttryck genom honom, inte kunnat fatta hur småskuren deras uppfattning är om den inneboende väldiga kraft, det överflödande liv som går under namnet den oändliga och universella varelsens son, Guds son. Genom hela historien har många profeter och siare uppstått för att bereda väg för honom. För att väcka mänskligheten så att den skulle kunna ta emot en så underbar manifestation som Kristus i mänsklig gestalt. Han kom och han levde bland människorna och blev föraktad och försmådd. Det fanns en tid då också jag försmådde Kristi frälsande nåd. När jag upptäckte spiritualismen, tror jag att detta hjälpte mig att bli mindre materialistisk. Så småningom började jag upptäcka det ljus och den skönhet som avslöjades i Jesu liv. I början accepterade jag honom som en utomordentlig himmelsk profet, en siare och ett medium, som en ädel broder och kamrat till varje vägfarare. Ja, han är sannerligen hela mänsklighetens store broder. Men ett broderskap av denna sublima art är oförenligt med någon allmänt rådande uppfattning om att han skulle vara bara en människa, nästan som vi själva. Allt är en fråga om grad, intensitet, i vilken grad som Kristus lever i oss och vi honom. Låt oss alltid komma ihåg att till och med denna Jesu uppenbarelse i kropp, själ och ande var begränsad och fragmentarisk. men nog borde den ha varit tillförläst för att undervisa människorna och övertyga dem om att Gud är kärlekens Gud. Genom sitt eget livsexempel visade Jesus Kristus att den enda vägen till Guds rike och till ett evigt liv går genom honom, genom att människan identifierar sig med hans gudomliga nåd, hans storslagna tankar och hans mildhet. Hans överjordiska kärlek och barmhärtighet är den enda makt som kan frälsa den arma mänskligheten. Denna sanning skall mycket tydligt komma i dagen inom några år. När dessa ord uttalades hade Europa redan hunnit långt på den ödesväg som oundvikligen ledde till de lidanden som det andra världskriget medförde. Få insåg emellertid detta. Människan kan redan se tecknen och förebuden komma smygande över världen, se hur de ruttna system undermineras, som behärskas av själviskhet, uppfatta de bittra frukterna av krig som har härjat och krig som skall komma över oss, rustningar, skadestånd och tullsystem. Det kommer eftertryckligt att demonstreras inför en förtvivlad och förvirrad värld att alla folk en gång måste böja sig inför den enda makt som kan rädda mänskligheten från fullständig undergång, ja, ingenting mindre än Kristi frälsande makt och barmhärtighet så som den tog sig uttryck genom Jesus av Nasaret. Vi har behandlat många livsviktiga frågor, och vår uppgift är nu att gå in på dessa mer i detalj för att fylla ut tomrummen och måla en fullständigare bild. Vi har redan talat om de kosmiska sfärerna och det var där vi lämnade själen sist. Vi har antytt att det är från de kosmiska sfärerna som de upphöjda sänds ut i sina ärenden till mänskligheten. Vi skulle vilja tillägga att när genomsnittsmänniskan långt om länge uppnår detta stadium av sin evolution och når de kosmiska sfärerna, då har hon en gång för alla avslutat sin fysiska livscykel, eftersom det inte längre är nödvändigt för henne att återvända. Men för att uppnå en ännu högre förfining av hennes andliga medvetande erbjuds nya, väldiga höjder för henne att bestiga. Dessa kan inte uppnås utan nya, ännu rikare livserfarenheter, men nu inte inhämtade på jorden längre. Därför riktar vi er uppmärksamhet mot de planeter vars förekomst vi antytt, planeter liksom vävda av spindeltråd eller urämne, vilka, om de vore av något tätare eteriskt stoff skulle kunna utstråla ett ljus, synbart för astronomerna. Det finns många själar som sedan de avslutat ett liv, en lärokurs på jorden går vidare i gemenskaper eller flockar, för att börja en ny existens på en eller annan av dessa högre utvecklade planeter. För att kunna göra detta stiger de ned genom olika sfärer som omsveper dessa planeter, vilka på sätt och vis motsvarar de astrala, mentala och himmelska sfärerna runt jorden, fastän de är av finare sammansättning och har starkare utstrålning på grund av sitt högre och mer andliga svängningstal. Dessa själar nedstiger sakta och framträder slutligen i något som skulle kunna kallas fysiska kroppar. Men jag skulle aldrig kunna beskriva skönheten i deras gestalter. Nog sagt att alla dessa livstillstånd sannoliken är underbara, därför att det andliga livets lagar här utvecklar sig harmoniskt till sitt bestämda slutmål. En sådan livsform som denna har inga begränsningar, i den mening som människorna på jorden får känna av begränsningar, och inte bara under existensen på jorden utan också på de högre astrala planen som omger den. Ett sådant liv som beskrivits här ovan blir i ordets fulla bemärkelse obegränsat, och omöjligt att begränsa. Vem kan föreställa sig ens en bråkdel av den överväldigande härlighet och rikedom som människan kan uppnå, de andliga höjder som är hennes väsens bestämmelse och slutmål. Men till och med så långt komna varelser som dessa, kan inte glömma vad träldomen i materien innebär för människorna, och de hyser medlidande med dem. Det är därför som änglarflockar riktar sin medkänslas ljus mot jorden när människor släkt och tråkar i svår nöd. Det finns till och med själar som stiger ner från de himmelska sfärerna för att bli andliga ledare, och då återföds de på de astrala planen istället för på det fysiska. De åtar sig denna uppgift av fri vilja, och den innebär en betydande uppoffring. De kan naturligtvis finna många nya erfarenheter genom den nära kontakt med mänskligheten som deras ledaruppgift pålägger dem. Vi har redan talat om reinkarnationen. Ni har fått höra av somliga människor att detta är sant, av andra att det är en falsk lära. Båda har rätt ur vars och en speciella synvinkel. Det finns så oändligt många livsformer för människan att lära känna, allt för många för att de skulle kunna fatta dem alla, och därför, Medan en del själar ständigt återvänder till jorden för att inkarnera, så undviker andra detta. Kanske låter detta som en motsägelse till vad som har yttrats i ett tidigare meddelande. I vårt tillstånd är emellertid ingen själ någonsin tvungen att bestämma sig för eller att följa en viss utvecklingslinje eller livsform. Men i det långa loppet måste den foga sig efter alla det andliga livets lagar, därför att den i sig själv huvudsakligen är andlig. För att hjälpa er att försöka fatta detta, vill jag ge er en förklaring i stora drag. Föreställ er miljoner atomer, virvlande omkring i en eterisk infattning. Observera sedan att varje atom reagerar för en attraherande kraft i överensstämmelse med dess egen speciella beskaffenhet eller substans. Varje atom måste böja av emot, eller reagera för denna kraft, som om den drogs av en magnet, i det den följer sin egen utvecklingslinje. När den gudomliga gnistan innerst inne i människan projekteras från den skapande intelligens som människorna kallar Gud, för att leva i en bestämd form i världen, då måste den nödvändigtvis ännu känna dragningen från en eller annan av dessa myriader av utvecklingsspiraler som alltid står öppna för den i utvecklingsstadiga själen. Men på samma sätt som alla själar till slut måste underkasta sig lagen och forma sitt öde i överensstämmelse med lagen, förblir ändå varje själ helt och hållet egenartad och personlig. Får ni inte härigenom en viss insikt i den djupa meningen i vad mästaren Jesus sade, till och med håren på ert huvud är räknade? Från den mest förtappade varelsen i rännstenen, till den allra visaste människan i världen förblir individerna var och en på sitt sätt samstämda med den gudomliga intelligensen och måste därför till slut slå in på den väg som leder dem tillbaka till Gud. Livet kan förädlas. Vi måste nu, och ni måste hjälpa oss, sammanlänka mänsklighetens olika trossamfund och religioner med de astrala, mentala och himmelska livsfärer som de hämtar sin kraft ifrån. När det går upp för människan att hon inte bara lever och skapar i det dagliga livets här och nu utan också i livet bortom döden, där hon en gång ska nå fram till en vidare uppfattning av sitt eget jag, då börjar hennes perspektiv över livet att ändras. Denna nya insikt om människans sanna natur för henne att sträva efter högre ideal. Den förädlar hennes handlingar och inspirerar henne till att sträva efter högre värden än sådana som kanske, efter döden, skulle lämna henne irrande omkring på det astrala livets lägre plan. Ty hon kommer säkerligen att finna sig begränsad till dem om hon inte höjer sig över sitt lägre jag. Om ni vill studera och jämföra äldre och nuvarande religioner, så kommer ni att finna att alla har sitt ursprung i ett gemensamt flöde, det universella. Det spelar ingen roll om det rör sig om forntida eller moderna religioner, egyptisk, kaldisk, grekisk, hindusk visdom, eller de olika ortodoxa kristna kyrkorna i våra dagar, kristiansens eller teosofi, och inte minst den högre spiritualismen. Ni kommer att finna att de allesammans har en gemensam nämnare, och det är den universella sfären eller det kosmiska medvetandet. Endast här har detta sublima livsideal, som inspirerar all religion sin upprinnelse, en föreställning om en själens tillvaro i fullkomlig harmoni, och därtill ett löfte om ett liv som vunnit frälsning, en tillvaro där den syndfria själen svävar i en strandlös ocean av frid och salighet. Från detta enda centrum hämtar all religion sin näring, sin ström av levande vatten, så länge den förblir ren och oförfalskad. Vad jag önskar att jag kunde klarlägga hur förbindelserna är länkade till detta centrum, om jag bara kunde reda ut det. Jag ska försöka, men om jag misslyckas måste ni använda er egen skarpsinnighet för att hjälpa mig. Försök, ställ en fråga till mig. Fråga, vi kan inte riktigt följa med. Vad betyder orden hur förbindelserna är länkade? Låt mig illustrera det med ett exempel. Inom kristiansens finns det en mycket tydligt etablerad kanal till det mentala planet från de som kallar sig kristiansentister. Genom att öva sin mentalkropp och sitt intellekt, för detta är delvis en intellektuell religion, står sentisterna utan tvivel i kontakt med det första mentalplanet, det plan där man är fördjupad i rent intellektuella tankeövningar, eller med andra ord att manifestera tankar. Vad jag försöker visa är att varje religion är knuten till något av de många planen i den andliga tillvaro som vi är i färd med att beskriva. Spiritualisterna står i stort sett endast i kontakt med varelser eller väsen från de astrala planen. Det är därför som spiritualismen som religion betraktad huvudsakligen är begränsad till dessa sju astrala plan. Den rena, mycket gamla religion som är känd under namnet buddhism, stod ursprungligen i förbindelse med den tredje himmelska sfären eller Guds rike, eftersom det högsta för den fromme buddhisten var att uppnå nirvana, eller det plan för meditation, från vilket själen uppgår i det universella. Detta har felaktigt uppfattats som ett plan där allt utplånas, blir till intet. Vi måste försöka fatta att alla människors yttersta mål är att uppnå Guds medvetande eller ett tillstånd av insikt om Gud, i vilket personligheten reduceras och blir ett med det universella i sådan grad, att hon, i det hon förlorar sig själv, blir ett strömdrag, en puls i den oerhörda gudvarelsen. Sannerligen, då har en fullständig överlåtelse skett. Detta är det mest sublima, det högsta vi kan sikta mot. Men inte ens detta innebär att den individuella människan blir så försjunken i Gud att hon inte genom att använda sin vilja och intelligens efteråt kan lösgöra sig ur helheten för att återmanifestera sig som en särskild förnuftsvarelse. Vi förstår nog att genomsnittsmänniskan ryggar tillbaka inför tanken att hon helt skulle smälta samman med något, därför att hon är så djupt engagerad i sin egen personlighetsutveckling. Ändå måste varje själ till slut vara beredd att ge upp sitt eget, för att på så sätt bli en del av den universella livsströmmen, ty endast när hon uppnår detta stadium, blir hon större än hon är i sig själv. Detta är den punkt och det ögonblick där Fadern och jag är ett som Jesus sade. Vi har redan diskuterat detta ämne. Fråga, vad är er uppfattning om det gamla Egyptens trosföreställningar? De sanningar som vi försöker meddela kan återfinnas i det gamla Egyptens religion. Vad vi har att säga innehåller inte något utöver en bekräftelse på dessa skatter av visdom och sanning. Fråga, och vad anser ni om moderna religioner som till exempel teosofien? Vi svarar, att de gamlas teosofi i grunden innehöll samma livsviktiga sanningar som den nämnda egyptiska religionen. Men våra dagars teosofi, i likhet med många andra religioner och trossystem, har blivit förvanskad och dess ursprungliga grund är brusten och splittrad så att teosofien numera innehåller många begrepp som är svåra att förena till ett helt. Den rena teosofien, som har sitt upphov i den uråldriga visdomen, kan sägas ta gestalt i vår undervisning. Den gren som är våra dagars teosofi är i huvudsak sammanlänkad med det första mentalplanet. Fråga, och den protestantiska kyrkan. Detta är en religion grundad på en underbar, ren lära. Men den har blivit överlupen av trossatser och dogmer. Det är min uppgift att försöka ena, att skapa harmoni och att aldrig riva ned. Så ni får förstå att jag måste väga mina ord på guldvåg och ge omsorgsfullt uttänkta svar på era frågor. Därför vill jag inte gärna särskilja de olika grenarna av den kristna religionen utan ta upp dem som en helhet och ställa dem i relation till andens liv, som den framträder i de diskarnerades riken. Om ni studerar Jesu undervisning kommer ni att finna, att den från början till slut uttrycker sanning, enkelhet och en djup förståelse för människans behov. Därtill uppenbarar den en skapande kraft och en visdom som kan öppna porten till himlen för den som verkligen försöker vandra på kärlekens väg. Den innehåller sanningar som kan skänka Kristi efterföljare ett liv i fullkomlig hälsa, harmoni och lycka. Jesu lära gestaltar en religion som, om människan lyssnar till den och troget förverkligar den, skall sätta henne i förbindelse med alla de astrala och mentala sfärerna såväl som med den yttersta och högsta, den universella. Vi har talat om sfärer för medveten förening, det enda lämpliga ord vi kan finna, där alla livets riken, växtriket, djurriket, människoriket, de andliga rikena, änglarnas och de gudomligas rike, kan mötas i en enda gemenskap. När människans själ stimuleras av denna gemenskap står den öppen för inflytande från naturriket och erkänner sin släktskap och samhörighet med varje djur och blomma. Här finns människor som kallas mästare. De har genom sträng koncentration och övning uppnått förmågan att styra de lägre livsformerna. Med sin vilja och intelligens kan de behärska den svagare vilja och känsloinriktningen hos sina bröder och systrar i en lägre existensform. Det är kanske svårt för er att få ett grepp om detta ämne. Vi hänvisar till en form av mästerskap som alla människor en dag ska bli delaktiga av. Berättelser i er bibel och i andra religioners heliga skrifter talar om vilddjur och människor som råkas under ömsesidig förståelse och respekt. Jag vill här nämna två exempel, men många andra kunde citeras. Daniel i lejongropen och Balians såsna är så vitt man kan se två fabler, men ändå vittnar de om en djup insikt om den sfär av medveten återförening, där alla varelser upplever och bejakar en alltomfattande gemenskap. Episoden där Jesus rider in i Jerusalem på den otämda åsnefällen dyker osökt upp. Förstår ni vart denna nya kunskap om vår sanna natur kan leda oss, vilka väldiga möjligheter den öppnar för oss och vilka nya slumrande mänskliga kvaliteter som den kan uppväcka? Ni skall med en viss förvåning upptäcka att allt eftersom vår undervisning fortskrider under dessa anspråkslösa samtal, så fullbordar vi en tankekonstruktion som ännu bara befinner sig på ett skissartat stadium. Vi vill på nytt framhålla det ständigt återkommande temat, att vi redan här och nu lever i vårt tillkommande liv, livet efter döden. Detta är vad vi måste få er att inse klart en gång för alla, inte bara för att övertyga människan om att hon överlever döden, utan för att visa henne hur Guds alltomfattande och skapande makt evigt verkar. Och vidare för att inpränta i henne att hon själv aldrig ska finna lycka och harmoni, eller en hjärtats frid som varar, förrän hon inser Guds allmakt och herrevälde och fogar sig i att leva i broderskap med alla varelser. Broderskapet måste alltid komma i första rummet. Sedan följer en ny frihet, vunnen genom kontakten med himlen under människans liv på jorden. Broderskapet, det stora vita broderskapet, som ska levas på jorden av människan så som i himlen, det är framtidsmålet. Jag har granskat anteckningarna från vårt förra samtal. Ni undrar nog hur detta kan gå till. Jag blev mycket glad över att se min nästa själv studera anteckningarna. För genom hennes tankar kunde jag få en ganska klar uppfattning om vad som hade kommit med. Och jag kände mig frestad att göra tillägg och rättelser som jag skulle ha gjort för i världen. Jag ser att på två eller tre punkter behövs vidare förklaringar. Låt mig först utvidga mitt konstaterande att spiritualismen huvudsakligen hänför sig till de astrala planen. Vid närmare eftertanke ligger själen här till i öppen dag. Spiritualister i allmänhet eftersträvar personlig kontakt med sina andevänner, och dessa kontakter kommer för det mesta till stånd inom astralvärlden. Att förverkliga denna önskan blir en vetenskap för den psykiske forskaren, en religion för den ensamma själ som förlorat sina närmaste. Under alla de år som jag var sysselsatt med att sprida spiritualismens evangelium, var min grundläggande tanke att skänka tröst åt de sörjande. Eftersom jag var en man fylld av varm, mänsklig kärlek till mina medmänniskor, att jag ägde en familj som jag avgudade, hyste jag en djup sympati för dem som lämnats ensamma. Min enda tanke var att övertyga dessa stackars människor om att deras kära bortgångna varken var döda eller långt borta, utan så nära att de kunde få förbindelse med dem, och att de levde vidare i ett tillstånd av frid och glädje. Förstår ni att detta för mig på den tiden kändes så angeläget och livsviktigt att allt annat i jämförelse därmed krympte till en obetydlighet? Det är sant att människan inom sig äger förmågan att skapa sina egna villkor i livet efter detta. De påverkas av hennes andliga syn, av hennes gudsbegrepp och av hennes uppfattning om ett kommande liv och om himlen. Allt eftersom hennes fantasi utvecklas, formar hon ett ideal i överensstämmelse med sina möjligheter. Den primitiva människan sätter upp snidade bilder av den gud hon dyrkar, de bästa och högsta som hon kan åstadkomma. Så är det också med genomsnittsmänniskan av idag. En var formar ett gudsbegrepp eller ett gudsideal och skapar sig en bild av livet efter detta, allt efter djupet av hans eller hennes tanke och känsla. Den människa som intresserar sig mest för mänsklig kärlek och familjebanden, personliga kontakter och fysisk bekvämlighet, upphammar därför inom sig en motsvarande uppfattning av himlen. Så formade också jag mina föreställningar om himlen och tänkte, att alla människor som älskade, och fortfarande älskar, varandra som vi i vår familj, måste känna det precis som jag gjorde då, att alla måste rygga tillbaka inför tanken på en oundviklig och oåterkallelig skilsmässa, precis som vi själva en gång fruktade den ända tills vi hade bildat oss en övertygelse om fortlevnad, grundad på bevis. De flesta som söker sig till spiritualismen drivs också av denna enda bevekelsegrund, att få kontakt, personlig kontakt, med någon han eller hon älskat med mer än jordisk kärlek. Kan ni föreställa er någonting fyllt av en renare glädje och en ljuvare tröst än att återfinna denna själ, att veta att en förlorad fader, moder, make, maka, bror, syster eller barn ännu kan göra sig förstådd över djupet? Det är sant, på ett underbart sätt sant.